Podplay.
Hej, det är dags för lite snutsnack med mig, Hasse Brontén. John är min gäst idag. Han jobbar för närvarande som lärare på polisutbildningen i Malmö. Vi får höra om en händelse när han var aspirant som fullt förståeligt sitter kvar i minnet. I Patreon-avsnittet får vi höra när han var ute och fotpatrullerade själv och en av de första skjutningarna i Malmö på öppen gata sker bara en bit ifrån honom. Spännande händelse. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Tack så jättemycket för att du lyssnar på podden. Tycker du att den är bra? Ge gärna en recension i podcaster eller där man kan göra det. Det skulle jag uppskatta oerhört. Var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning.
13-10,
den 70 kom. 13-10,
odengatan
kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut. Varmt välkommen till Snutsnack, John.
Ja, tack.
Du sitter ju på sydligare breddgrader just nu. Jag sitter i Stockholm och du är i Skåne.
Ja, jag är nere i Skåne så jag får väl försöka artikulera så att ni förstår mig där uppe. Det var väl lite problem när jag gick polisskolan, så var vi bara två skåningar i Stockholmsklass. Det var lite svårigheter då.
Vilket år var det du gick?
92-93 gick jag i Sörentorp. Inte Sörentorp, vad heter hon nu?
Sörentorp heter den.
Ja, det heter Sörentorp. Jag förväxlade med något annat. Ja. Sörentorp heter det, ja.
Ett oerhört vackert område att bedriva polisutbildning i, får man väl ändå säga.
Man blev lite nostalgisk.
Ja, precis. Ja, men jag tycker det var en rätt rolig tid på skolan. Vad tyckte du själv?
Absolut. En av de bättre tiderna i mitt liv när man kom till polisskolan. Var det som du säger? Omväxlingen, man byter miljö. Jag kom upp där ner från Skåne och den omgivningen där, naturskönt och sen en massa goda klasskamrater.
Jag var i fredags, så hade man avslutning då på Södertörns högskola, så var jag där faktiskt och skojade lite. Mitt nuvarande yrke är komiker, så jag försökte skoja lite mer om och försökte väl också bidra med några kloka ord på vägen. Jag vet inte, men ibland planerar man att säga mycket klokt och sen blir det någonting mitt emellan, men jag hoppas att det blev. Men det kändes, det var en väldigt positiv stämning i lokalen. De skulle ut på sin aspirant här nu hela den omgången. Och hur har ni, för jag vet att du jobbar på skolan i Malmö, har ni släppt iväg era på aspiranter?
Ja, när du säger så hade vi ju avslutning för våra T4 i torsdags hade vi ju. Så nu sparkar vi ut sex klasser och så drygt hon bara 40 studenter. Så det, och det är som du säger, förväntningsfulla studenter från strax över 20 till den äldsta vi hade var väl vid 45-årsåldern och alla är lika goda och förväntningsfulla och taggade.
Det fanns en 53-åring i den här omgången uppe i Stockholm.
Ja, det har ju blivit lite varierande ålder på studenter som antas nu sen det blev en högskoleutbildning. Alltså, men det är jätteroligt. Alltså, för att han som vi hade här nere som var 45, han kallade sig för klassens pappa. Och det föll sig som allt. De kom till honom, han var åldermannen i klassen.
Ja, jag fattar. Det som jag lärde mig här nu, de går ju ut nu och blir ju då polisman som det heter egentligen, liksom. Om man tittar på titeln, det är ju så när man ska utföra de saker som en polis ska göra, då måste man ju vara polisman. De är ju inte utbildade, de är inte polisassistenter, men de är polisman under liksom aspiranten. De får ut sina legitimationer, men efter varje pass måste de lämna in lägget på stationen igen.
Ja, det kan se sig rätt så märkligt. Jag tycker det är ju många konstiga regler som gäller då, men det finns väl någon klok tanke bakom det, men det verkar ju märkligt. Men ja, jag vet inte riktigt varför, jag har inte grävt i det, men det stämmer det du säger, absolut.
Det förvånade mig lite, och jag tror jag nämnde det där inför gruppen där, att vilket högt förtroende ni har som inte är betrodda att ha det liksom i hemmet eller i fickan. Det hade ju vi, John.
Ja, precis.
När vi var aspiranter så hade vi ju vårat lägg dygnet runt, så att säga. Och det gick ju bra för de allra flesta.
Ja, jo, det är väl, det kan man ju fundera på om det är därför de har gjort det. Det var en liten klick som kanske inte gick bra för det var motoroljan i grinden. Men det stämmer ju som du säger, på den tiden när jag gick det så gick man ju, vad gick man det, 2 år på Södertörn och sen gjorde man 1 års aspirant och sen var det upp ett halvår igen eller vad det var.
Precis, i grundkurs 2 kallades det.
Ja, precis, ja.
Men var du placerad då i Skåne redan när du kom till skolan? Du visste att du skulle tillbaka dit, eller?
Ja, på den tiden så när man blev antagen, då blev man anställd direkt ju. Så jag blev anställd då på den tiden i Länspolismyndigheten i Skåne län. Ja. Och då gick det i rangordning. De äldsta ville ju till Malmö och då var jag en av de 7 äldsta i den kullen. Så jag fick ju Malmö då. Ja.
Hur väl förberedd på polisyrket var du när du kom ut som nybakad konstapel?
Ja, förberedd. Jag har ju inte kommit i kontakt med det sen tidigare än på skolan. Att man läste juridiken där och då, så att säga, och de övningar man hade då, inget annat. Så att säga. Man kom ut rätt och skakade ben, tycker jag, för att då skulle man applicera det man har läst i verkligheten. Ja. Så man kände sig flygfärdig. Man kunde ta sig an allt, men visst, det var en fjäril i magen, absolut.
Ja, men det är så när man är ny. Man är ny på någonting så blir det lite fjärilar i magen och det kommer ett jobb om ett snatteri och man börjar tänka på hur man ska hålla förhöret och så vidare. Och sen blir man mer och mer van vid de enklare jobben och så vidare. Ja.
Ja, det är absolut, ett snurrar i huvudet. Det är så mycket som man vill ju göra rätt bara. Ja.
Hade du någon målbild kring yrket, vad du ville liksom pyssla med i framtiden, eller var det bara så här, nu ska jag ut på ordningen och så får vi se vad som händer, eller hade du något utsatt mål?
Nej, det var nu bara att komma ut på ordningen och få prova liksom vingarna och testa i verkligheten vad man har läst om och övat hårt, så att säga. Så det var nu den första och största målsättningen att bli självständig och klara av det som förväntas av en, helt enkelt.
Och det blev just ordningen som du började på, som de flesta.
Ja, jag började på ordningen i Malmö när jag kom ner då. Början på 90-talet och då stannade jag väl på ordningen och körde i händelsestyrd verksamhet i, vad blev det, 10 år ungefär, körde jag yttre verksamhet. Ja.
Malmö, det har ju skett en ganska stor förändring, demografin i Malmö sedan du började fram till idag, eller hur?
Ja, absolut. Malmö har ju vuxit jättemycket och vi har ju fått en hel del som man kallar nu för utsatta områden. Och det har ju, jag provade faktiskt själv, eftersom det var rätt länge sedan. Jag körde radiobil i 10 år, sen gick jag och blev närpolis i 5 år, sen så gick jag in, så att säga. Men nu när jag har varit på skolan i 3 år så tänkte jag få gå ut och köra radiobil igen. Så jag var ute och körde radiobil förra sommaren. Och man märkte ju att det var ju en markant skillnad sen man själv körde radiobil, så att säga. Att det är ju, dels är det ju väldigt mycket mer att göra. HR ligger och pockar på uppe från ledningscentralen hela tiden. Ja. Och sen människorna man möter ifrågasätter betydligt mer idag än vad de gjorde på den tiden när jag var ute i verksamheten.
Är det så? Skulle du säga att det är den mest tydliga skillnaden kring när du lämnade radiobilen och var tillbaka förra sommaren, att sättet att bli bemött, är det den största skillnaden?
Ja, det tycker jag nog. Man ska väl inte säga tyvärr, men oftast de människorna vi poliser möter ju på, en hel del vill ju inte träffa oss och de uttrycker det rätt så klart och tydligt. Ja. Och då gånger man träffar människorna som vill träffa oss, det är ju de guldkorn som man kan surfa på rätt länge, så att säga, när man känner att man får lite tillbaka, att de är tacksamma, så att säga. De får man leva länge på, men i stora drag de som man möter kan vara stundtals rätt otrevliga, ja.
Vi har pratat om det tidigare lite i podden, vet jag. Vi har nämnt det och inte bara kanske kring liksom hur man bemöter en polis, men kanske också attityden mot vuxensamhället och liksom hur man. Jag kan bara referera egentligen till mig själv och den respekt jag hade för vuxna när jag var yngre och det var ju på gott och ont när man var bortbjuden, så var det barnen satt i det rummet och vuxna satt och käkade här lite så. var man vuxen så fick man göra vissa saker. Men idag har det liksom suddats ut det här lite grann. Respekten för de som är äldre kanske, och respekten också för ordningsmakten också en aning. Finns det någonting som går liksom, jag menar inte, det kanske inte bara är just polisen, utan kanske har suddats ut lite mer generellt också?
Det tror jag nog, det har suddats ut generellt i hela samhället i stort, tycker jag. Att det ska ifrågasättas mer eller mindre allt vad människor gör idag. Och en hel del av de unga, de har ju, som du säger, den respekten, då syftar man på att är du så att säga äldre så har du en viss erfarenhet av livet. Ja, men de anser ju, en hel del ungdomar, att de har ju den där erfarenheten utan att för den delen ha levt så många år som kanske vuxen har gjort. Och det blir lite clinch, så att säga.
Jag tänker att polisyrket är ju också ibland ett yrke där man inte alltid, det finns inte alltid tidsutrymme att liksom förklara varenda åtgärd och rabbla varenda paragraf och så vidare, utan ibland måste det liksom göras, det måste punktas och genomföras, man har inte tid att ta varje inkommande fråga, så att säga.
Nej, du måste ju prioritera, så att säga, och du försöker vara väldigt mycket i yrkesrollen som polis tillmötesgående, men någonstans måste du ändå dra en gräns, så att säga, för att du har en uppgift att lösa ju. Och då kan man kanske, så att säga, kallprata i en stund, men märker att du inte får framgång i det samtalet då, så måste du liksom ta beslut och göra någonting åt det, för annars så kan du stå där hela dagen ju.
Men när du var ute nu här förra sommaren, jag tycker det är intressant när du ändå har varit ute så pass många år, du har varit ute 10 år i radiobil, du lämnar radiobilarna, du blir närpolis, du gör lite annat, du jobbar på skolan. Hur var känslan? Var den så här, tur att jag inte är i radiobil längre, eller var det så här, jag skulle kunna tänka mig att åka lite radiobil till? Hur var din känsla?
Den var faktiskt väldigt kluven. Jag skulle nog kunna tänka mig att åka radiobil lite till, absolut. Om det ges utrymme, det som vi kallade på den tiden, att man hade en gubbalista.
Ja, det känner jag igen.
Ja, att man slapp att göra treskift, att man slapp nattpassen, så att säga. Mm. Och det vet jag att vi har väl ett turlag som här i Malmö som man har en sån där tvåskift mer eller mindre. Så visst har jag kunnat söka mig dit där. Men sen å andra sidan myntet, som jag sa, att det känns ändå att liksom, ja, jag har gjort mina tider ute och det var ingen större skillnad, utan det är samma tugg hela tiden. Mm. Nästan än värre idag, så att säga. Så att det lockar ju inte fullt så mycket, nej. Men skulle man kunna kanske som nu göra det över sommaren igen och så få mättat det behovet, den lockelsen, och sen går man tillbaka till skolan igen. Det är ypperligt om man kan göra det så, ja.
På tal om gubblista och så här, när du, om du då jämför när du kommer ut först och körde radiobil och då i förra sommaren, så har du ju blivit lite mer gubbe.
Ja, det har jag blivit. Ja, absolut.
Men jag tänker på det bemötandet som du fick som ung polis kontra förra sommaren. Kan du ändå se en skillnad där, hur du blir bemött som kanske lite mer då erfaren åldersmässigt och sådär? Finns det skillnader där?
Ja, det får jag nog säga. Alltså, som ung, när man var ung då, och de som kommer ut ung idag, de blir ju frågasatta, precis som jag sa ju. Mm. Och det är kanske med all rätt att man frågasätter. Men som ung polis då, så de som frågasätter drar det rätt så långt. Men när jag kom ut nu som 53 år och körde radbil förra sommaren, liksom, då lät man ju dem dra till en viss gräns en sommar till. Och då tystnade de faktiskt. Så de hade väl, om vi nu pratar om respekt, att när jag sa nu räcker det, så här får det bli. Och då köpte de det helt enkelt. Ja.
Mm, mm. Du berättade också att nu är du ju lärare på skolan, har varit i 3 år. Hur är det att komma in och ta med sig då ganska mycket praktisk erfarenhet från polisyrket och gå ner och teoretisera det lite grann, vilket det ändå blir? Jag har ju själv jobbat som lärare på skolan. Hur tyckte du att det fungerade för dig?
Inledningsvis när jag kom dit Då var det ju lite anpassning. Jag menar, ja, jag är ju polis i grund och botten, ja, även om jag studerat lite bredvid. Men många som söker till polisyrket är ju praktiskt lagda människor. Ja. Och sen blir det att du ska ta åt dig en hel del juridik som då ska tillämpas. Och komma in på skolan och liksom försöka få de unga studenterna att förstå att vi ska först kunna juridiken innan vi ska tillämpa den. Och då oftast när vi läser juridiken idag så ser de det som ett hinder. Och jag försöker hela tiden övertyga om att ni ska inte se det som ett hinder, ni ska se det som en möjlighet. Lära detta så ser ni det som en möjlighet, för då vet ni när, var och hur ni får använda verktygen vi har ju. Ni måste se det som en möjlighet, ju, inte som ett hinder.
För det känns som, eller det kändes ska man säga, när man jobbade med någonting så kunde man det väldigt väl, man kunde sitt lagstöd och vad man gjorde och så vidare. Och sen kom jag ihåg när jag kom in på skolan så skulle jag liksom berätta punkt för punkt vad jag hade gjort liksom här. Jag hade svårigheter med det i början. För det hade ju bara flutit på. Man behövde inte redogöra för det liksom rent lagtekniskt när man var ute och jobbade. Man förklarade såklart för sitt vakthavande befäl vad man hade gjort och sådär. Men det behövdes inte punkta upp på det sättet. Så för mig var det, som du säger, en liten invänjningsperiod att få liksom lägga över det praktiska i någon form av teoretiserad form. Liksom.
Absolut, det är ju, du måste ju du får ju justera och invänja dig själv. Det var en svår period i början så att säga. När man fick feedback från studenterna på utvärdering och sånt så fick man ju högt och lågt. Och de låga grejerna, då känner man ju sig rätt så liten så att säga. För man vill ju bara det bästa. Och då frågar man sig, fan har vi varit på samma föreläsning när man läser utvärdering? En student säger att det var jättebra och en tycker det var skitbra. Men var ni på samma föreläsning
Ja,
liksom?
just det. Ja, det är intressant. Som individer så tar vi verkligen in olika liksom, intryck. Men det har ju varit polisen. Nu är det ju sommar kan vi väl säga då. Vi är den 5 juni 2022. Det har varit mycket polisiär, alltså mycket debatt kring polisen. Vi har haft stora upplopp kan man säga. Det har varit Linköping, det har varit Rinkeby, Örebro. Alltså väldigt allvarliga våldsyttringar med liksom mer eller mindre mordförsök vet jag att rikspolischefen uttrycker. Man kastar stora stenar för att liksom verkligen försöka skada polisen. Hur är stämningen då på en utbildning där människor går för att så att säga jobba med de här grejerna? Hur mycket frågor får ni som lärare kring det här när det blir liksom ganska mycket medialt också?
Vi får ju väldigt mycket. Kanske då i synnerhet jag får föreläsa i de föreläsningarna om ordningsstörande brott. Och det är ju ordningslagen, upplopp med mera. Ja. Och sen plus att vi har en föreläsning om en åklagare om hatbrott. Och där kommer det upp där. Ja. Är det hatbrott att bränna Koranen? Så vi får ju väldigt mycket frågor av både nyfikna, frustrerade studenter att får man verkligen göra så här? Och sen i grund och botten så är det ju en oro. För jag menar, de kommer ju syvende och sist själv stå där ute på barrikaderna och kanske få bli påkastade med sten och vad det nu må vara.
Ja, det är väl helt naturligt att man så att säga identifierar sig kanske som en av dem som man kan se på tv-skärmen där liksom, eller på Instagram eller vad man nu ser där liksom.
Ja, absolut. Det är en oro och frustration. Ja. De känner med dem, för de har ju redan bildat sig mer och mer liksom en vi-känsla med detta yrket. Det blir ju en viss informning av studenterna på skolan trots allt ändå. Och då blir det ett med vi, så att säga.
Annars då, trivs du som lärare på skolan?
Ja, jag tycker det är jättetrevligt och man möter, det är ju ett sätt att komma mer och mer tillbaks, hur jag ska trycka, ut på gatan igen, för att vi har ju lär dem teoretiskt och sen lär vi dem de praktiska övningarna, så man håller in väldigt god kontakt med yttre verksamheten, för vi försöker göra övningarna, de praktiska övningarna, så realistiska som möjligt. Så det är ju väldigt roligt och du som lärare utvecklas du mycket, för du får ju tid och över att grotta ännu mer, precis som du sa, att man bara gjorde när man var ute, men nu liksom kan du läsa och penetrera och verkligen fundera. Ja.
Just
Så
det.
väldigt, väldigt utvecklande.
Ja. Ja, spännande, spännande. Jag brukar alltid be min gäst om ett minne från som sitter kvar. Och det är ju intressant för alla har väldigt olika minnen när de tittar tillbaks på det polisiära när man varit ute och jobbat i många år. I vissa fall inte alls i många år utan kanske bara något fåtal år så har man ändå starka minnesbilder. Hur ser det ut för dig? Har du någon sån händelse?
Jag har egentligen... i så fall två minnen som jag har besatt sig bäst. Som du säger, att när man kommer ut sen efter ett antal år så bara rullar det på. Liksom. Mm. Man får göra det parti och minut, en massa grejer. Det blir nästan en normal vardag som någon annan inte alls får träffa på. Ju. Men visst, det är väl dels en händelse när jag var aspirant. Vi hade aspiranterna fixat och kokt och gjort frukost till alla kollegorna, så att säga. Det brukar ligga på aspiranterna då, så man skolas in i det, så att säga. Och då hade vi fixat, vi satt åt och sen gick ut ett larm att någon hade hoppat då, på Rosengård. Och jag och min handledare var iväg, man är ju aspirant, man är hungrig, så vi dög ju på det direkt ju, så vi drog till Rosengård då och landade där. Och mer eller mindre direkt när man stiger ur bilen så hör man precis som en hund som blev slagen, som är ylad, så att säga. Oj. Och då tänkte man, ja, vad fan är det? Och så sprang man in på gården då. Och då var det en mamma som satt med sin tonårsdotter ner på gården där. Hon höll överkroppen i sin famn och skrek ut sin sorg. Och då hade dottern hoppat och när man kom fram så... Ja, det såg inte så bra ut, så att säga. Hon hade hoppat från 12:e våningen och sånt. Ja. Oj. Så det var väl en som etsade sig fast lite. Man såg henne och sen synnerhet när man fick den blicken av en spräckskall och det som hade, så att säga, poppat ut därifrån. Då, och med hennes ylande där bredvid, då fick man ju gåshud, så att säga. Det var väldigt rörande.
Ja, jag förstår det. Jag får en sån här tanke nu. Det har ju varit lite... Det är ju... Nu i media så har man pratat hederskultur och mycket flickor som ramlar från, oftast det är väldigt få pojkar som ramlar ner från balkonger och det kanske är rena slumpen, men i vissa fall så handlar det ju om någon form av hedersrelaterat. Var det någonting sånt i det här fallet? Eller?
Jag förstår precis vad du menar, för det är ju väldigt mycket sånt som omskrivs idag. Och detta var ju drygt 30 år sedan, men jag försökte ju luska lite i det därefter, för att vi blev ju avlösta där sen där när räddningstjänsten hade kommit och fler patruller landade ju. Mm. Så blev jag och min handledare avlösta då ju. Och sen letade jag upp ärendet sen, en tid senare, för att läsa om det. Och då hade ju mamman i det fallet själv berättat att det var både de två som var hemma i lägenheten och dottern av någon anledning psykisk sjuk eller vad det nu med var, hade själv gått ut på balkongen och klättrat över och hoppat, så att säga. Så där låg ingen hedersproblematik där bakom, så att säga. Nej,
men... Nej, man låter kanske lätt fördomsfull när man ställer frågan, men den känns ju aktuell, ja, i vissa fall nu.
Absolut, det är en berättigad fråga. Det är ju vårt jobb. Det kanske var att människorna har hoppat själv, men vårt jobb är ju faktiskt att utröna om det är ett brott bakom det. Och det är väl helt normalt att man, så att säga, då tittar på den saken utan att för den delen kanske vara författad människor. Det ligger i vårt arbete, helt enkelt. Mm. Sen har man hållit på med att läsa så mycket om man blir påverkad. Ja. Mm.
Men jag tänker, du var en ung polisman, du var fortfarande aspirant och det här är ju någonting som man kanske, jag också bävade för, liksom dels döden som ju vi har någon form av ibland skräck inför eftersom den är i många delar okänd för oss, vad som händer sen och så vidare. Det är väldigt okänt vad som händer sen. Men också den här i kombination med den här brutala sorgen, i det här fallet en mor som håller liksom sin dotter. Det kan ju inte bli mer emotionellt nästan.
Ja, det var väldigt påträngande, och det är därför jag känner att det är väl, för jag har ju varit på en hel del dödsolyckor och självmord sen därefter, men de, som jag säger, de har bara passerat, för det har blivit, jag kan inte säga att det har blivit en normalisering, men man har varit rätt så många, men då var jag helt ny och det var första jag åkte på, och sen bilden kopplat till hennes skrik liksom, den var rätt så djup, den får jag säga, och den har jag alltid dragit med mig, så att säga.
Vad gjorde ni initialt? Ni kommer först där. Vad kan man göra som polispatrull i ett sånt här läge, när man kanske också inser att det är, så att säga, ibland är ju livsräddande åtgärder inte nödvändiga eftersom det är uppenbart. Men vad kan man göra som polispatrull i ett sånt här läge?
Ja, först och främst får man väl så att säga säkra så att inte folk kommer för nära. För folk, detta var ju tidigt, jag tror vi, de morgonpassen på den tiden började vi ju 5:45 på morgonen. Och jag tror vi fick det larmet strax därefter vid 6-tiden ju. Så vi drog ut där och folk började ju vakna av att hon skrek ju, så, och titta på balkong och komma ner på gården, så man fick väl försöka hålla dem en bit ifrån ju. Inte för att det är beteende som är lite idag att folk filmar, det gjorde de inte på den tiden. Ja. Men ändå, det var ju väldigt privat för henne och då vill man inte få sig komma nära. Och sen var det att försöka ta sig åt henne i den mån man kan, så att säga. Och utan att för den delen, för det var väl ändå ett bekräftelse och sorgarbete som redan påbörjade med hennes chock till sånt, att man slet henne från dottern där, var väl inte riktigt aktuellt, utan låta henne hålla där så att hon lugnar ner sig, och sen försöka övertala henne att släppa henne när ambulansen kom. Det är ju mest normalt, så att säga, för att då skulle hon tas från platsen. Ja. Men liksom ta henne från dottern när inte ambulansen hade landat, och så bara dottern ska ligga där utlämnad för sig själv, och det hade ju inte funkat, utan därför man försöka ha lite fingertoppkänsla. Ja.
Det är inte alltid helt enkelt.
Nej, det är, för varje situation är ju helt individuell. Så det, man får bara försöka känna, men hade du varit utsatt för detta själv, hur hade du velat bli bemött? Liksom? Så, och det är jättesvårt att sätta sig in i den situationen. Ja.
Vad hände sen då? Vi har pratat mycket nu med gäster som ganska unga tjänst. Man har debriefing. Vi hörde Johan som var med i de här. De fick liksom inte åka hem innan de hade så här samtal efter de hade varit i Rinkeby och Örebro och sådär. Men vad hände på den tiden? Det är 30 år sedan, du är aspirant, ni åker på det här. Du berättar att det sitter väldigt starkt i ditt minne 30 år senare. Vad gjorde ni då? Hade ni någon debriefing eller någonting, samtal efter den här händelsen?
Nej, det vill jag. Det är jag och min handledare. Då. Vi åkte in. Vi blev avlösta på plats, så att säga. Och sen åkte vi in och sen började vi skriva och avrapportera för det, så att säga. Och på vägen in till stationen då pratar vi om det, och sen pratar vi under tiden när vi avrapporterade, och sen pratar vi lite efter, och då var det ju nästan mot lunch till, och då pratade vi lite, och sen var det färdigpratat, så att säga. Det var inte så mycket debriefing på den tiden, inte.
Nej, det var inte det.
Nej.
Du nämner också att du har varit på flera andra dödsfall. Det har också varit på sådana självmordsförsök. Och jag vet inte om du nämner ordet avtrubbad, men är det att man blir van eller blir man avtrubbad? Eller vad händer? För det är ju inte normala situationer att utsättas för egentligen, folk som hoppar från balkonger eller broar eller hänger sig och sådär. Hur har din hjärna och kropp reagerat mot de här sakerna under alla år?
Ja, det är som du säger. Ja, det var ju egentligen av den anledningen, efter 10 års tjänst, närmare 11 års tjänst i radiobil och yttre tjänst, så kände jag att man började bli rätt så, vad ska man säga, likgiltig inför sådana här händelser, för det var rätt så mycket vardagsmått i det hela, så att säga. Och man började liksom tappa liksom känslan och så lite Det var därför jag kände att jag började komma ifrån det, och då sökte jag, så blev jag närpolis i city istället, så att säga. För jag kände att det började bli normaliserat, och jag hade väl antagit ett förhållningssätt som var mer eller mindre började gå mot, ja, inte författad mening, men mot människor. För man visste att man träffades av människor som inte vill träffa en, så bör man redan placera dem i fack. Och den sidan som jag utvecklade själv, den tyckte jag inte... jag kände att nej, jag måste motarbeta den, och av den anledningen lämna radiobilarna och bli närpolis istället. För då träffar man lite annorlunda klientel, så att säga, som närpolis.
Just det. Ja, det var ju oerhört klarsynt. Jag menar, det finns ju en risk för... ett anslag av cynism, liksom, att man blir lite cynisk och ser allt i mörker och sådär, och det kanske var små varningstecken hos dig då som...
Ja, absolut, det var det jag kände, att jag började utveckla en sida av mig själv som jag inte riktigt tyckte om, och då kände jag att nej, då får jag nu göra någonting åt detta, så att säga. Och då öppnade sig tillfället, så sökte jag och fick en tjänst som närpolis i city då, trygghetsgruppen kan man väl kalla det för kanske.
Hur var skillnaden då att komma till den här trygghetsgruppen om det, kontra radiobilarna där ni bara fick åka på nya jobb hela tiden?
Det var en väldig skillnad, för att vi arbetar ju, nu arbetar vi inte så mycket händelsestyrd, så radiobilarna var ju händelsestyrd från LC, så att säga. Nu arbetar vi mer projektform mot medborgarna och kommunen och med mera, så att säga. Och då träffar man ju, som jag var inne på innan, att väldigt många människor som var glada över att du kom till platsen, så att säga. Mm. Och vi hade mycket samverkan med skolor och med mera, så att säga. Och man kände liksom att man kunde vara med och kanske börja påverka i tidigare skede, så att säga. Mm. Jag kände att jag fick ju energi tillbaka, ja. Absolut. Ja.
Ja, för det är oerhört viktigt att bara inte att man inte blir liksom belamrad med det här mörkret. Jag menar, man har kollegor som kan lyfta upp en ibland, såklart. Men det är klart, man kan tänka sig vilket yrke som helst, om det bara var negativa saker som hände på jobbet, så skulle det påverka.
Ja, men du blir ju påverkad, och sen är det upp till dig själva hur du, så att säga, hur du handskas med den påverkan, så här, och hur länge du vill att den ska fortlöpa, så att säga. Och det är ju rätt bra att man själv känner sig själv någorlunda, så att man vet var gränsen ska gå, så att säga. Mm.
Jag var ute igår med två före detta poliskollegor, och vi drack några öl och satt och garvade lite grann. Och vi diskuterade polisyrket så där, och jag känner, de är min ålder, 55, någon 53 och 55. Lite sådär, de jobbar och sådär, men känner väl att, så diskuterar vi, det finns ju vissa stater i alla fall, vet jag, i USA, där jobbar en polis bara i max 15-20 år, sen får man en pension från polisen och sen kan man hitta på någonting annat. För det, jag menar, de sakerna som vi pratar om, det är egentligen ganska allvarligt att man blir cynisk eller börja kategorisera folk innan man ens har pratat med dem. Men jag tror att det är oerhört mänskligt, oerhört naturligt.
Absolut, det tror jag också. För att, som du säger, att du blir cynisk. Du träffar ju de här människorna, och du vet ju nästan hur du kommer att bli bemött. Och då har du redan en författad mening innan du går in i situationen. Och det är inte så bra, för jag menar, varje individ, varje situation är ju helt individuell, och då måste du ju helt enkelt bemöta den, hur jag ska trycka det, nollställ, ge han eller hon chansen, så att säga, utan att du ska ha applicerat dina författade meningar på situationen, för då får han eller hon kanske inte en rättvis bedömning.
Nej, precis. Men jag menar, du har ju själv, jag vet inte, du kanske inte kommer gå i pension som polis, det vet man aldrig, men har du någon ny målbild? Jag menar, nu är du på skolan, du har varit där i 3 år, du kommer kanske vara kvar, men vad kan man ytterligare göra som då lite mer plus 50 konstapel, liksom? Finns det några tankar kring det?
Ja, jag vill, där finns ju oerhört mycket att prova på inom, så att säga, polismyndigheten. Och jag gick själv ut faktiskt efter drygt 5 år som närpolis, så gick jag ut, och när vi gick upp i en ny organisation Så sa jag upp mig. Det var väldigt oroligt i organisationen då. Så för under de 5 år som närpolis då läste jag in en jurkand i Lund också. Så därefter så sa jag upp mig, så gick jag ut civilt så att säga. Jag satt på en byrå i 1,5 år. Okay. Och det var jätteroliga arbetsuppgifter, men komma till en byrå som 45-åring det krävde, för det, då ska det vara en biträdande jurist och lägga in dem åtminstone 10 timmar om dagen, kanske 6 dagar i veckan. Det mäktar jag inte med när vi är den åldern med småbarn och sitta och tävla med hungriga strax över 20-årsåldern. Men det var jätterolig juridik, absolut, men så det lämnade jag där och då provade jag på något annat. Men sen till sist så kände jag nog att det var polisen som jag sökte en gång i tiden som tilltalade mig mest. Jag sökte ju tillbaka och blev återanställd 2018 då.
Aha. Men jag tänker, då finns det ju kanske goda förutsättningar att kika kanske på någon form av polischefskarriär om du även är jurist, och finns det några sådana tankar?
Ja, absolut. Jag känner nog ändå, även om det skulle kunna vara ett alternativ, så vill jag nu behålla den här nära kontakten med den gräsrotsnivån så att säga. Och det har varit trevligt sen jag kommit här på polisskolan, så där kanske ligger den riktningen i så fall. Jag har ju faktiskt sökt och blivit erbjuden, inte erbjuden kan man inte påstå, jag har sökt och fått en tjänst ner på polisskolan som adjunkt. Sen vet jag inte riktigt hur jag ska ställa mig till den saken.
Okej. Intressant. Varför sökte du dig i grunden till polisyrket? Varför blev det just polis för dig, John?
Ja, det har varit en bråkig bana dit här, så att säga. I grund och botten så var jag rätt så skoltrött. Så då, jag är ju fordonsmekaniker i grunden så att säga. Okay. Och det är 2 år i gymnasiet, så jag kunde inte söka till polisen då helt enkelt. Men jag arbetade på Rosengårdsskolan som elevassistent och gymnastiklärare. Och där kom jag i kontakt med polisen en hel del på Rosengårdsskolan och pratade med de poliserna som kom dit och kände att detta kanske skulle vara någonting för mig. Så då läste jag mitt gymnasiebetyg på komvux och så fick jag 3-årigt betyg. Och sen sökte jag till polisen, så var väl den vägen in så att säga. Mm. Så det har väl inte varit såklart att det skulle bli, utan jag var ju väldigt mycket med träning när jag var yngre och fick den tjänsten på Rosengårdsskolan som gymnastiklärare då, så att säga.
Men du som är på skolan nu, ni utbildar studenter, man pratar mycket om det är för få poliser i Sverige, alltså man pratar numerären, man pratar lönen. Vad krävs av framtida svensk polis för att vi ska liksom... Det var också en artikel i Svenska Dagbladet i veckan om att man inte kan lösa mordfallen. Det är ganska mycket kritik, och också kommer lite kritik inifrån själva myndigheten nu också, att man inte är riktigt nöjd med. Vad tror du vi måste... Är det något vi behöver tillföra till svensk polis i framtiden? Är det lön eller numerär, eller vad kan det vara?
Det är nog lite av varje, så att säga. Numerären behöver vi absolut ju. För att det är ju fler ärenden, det händer ju mer hela tiden, så vi behöver absolut bli fler. Men sen å andra sidan så är det ju den sitsen att vi behåller ju inte personalen som blir anställda ju, av olika anledningar. Och sen om det är för att det är för lite lön eller om det är för att det är ledningen, det tycker ju individer det är helt individuellt så att säga. Mm. Men det är ju något som bör komma till, för att även om vi fyller på så slutar det mycket, och de som slutar, det är väl oftast de som kanske som får, man ska väl inte kanske påstå nyckelpositioner, men det är kanske de som är äldre tjänst som har en bra erfarenhet och kanske något lite extra, precis som jag har blivit erbjuden den här tjänsten nu. Så det civila samhället plockar mycket russin i kakorna, i kakan så att säga. Och då förlorar ju polismyndigheten väldigt mycket erfarenhet. Ja. Och kadern som blir kvar blir ju väldigt unga. Ja. Och det är ju inte så bra för verksamheten så att säga.
Men om man tittar tillbaka, min pappa jobbade ju också som polis. Om man tittar tillbaka så det blir ju, om vi säger de som går på skolan nu, då är väl två generationer bak. Min pappa var ju 40-talist. De minsann, det var inte många som försvann där från yrket. Där gick man hela vägen till pension och det var liksom nästan inget att diskutera, utan det var en gång polis, alltid polis. Det har ju verkligen ändrat sig, hela det här att byta jobb och även från polisen.
Ja, det är ju, det är väl, om man får tycka sig, symptomatiskt för hela samhället. Ungdomar idag är ju väldigt rörliga och prövar på ju väldigt mycket, och är man inte ny så prövar man på något annat ju. Men sen andra sidan, de som har den förmånen att kunna pröva på, det är ju de som kanske är utbildade ju, för att har du ingen utbildning så har du kanske inte den möjligheten ju. Man får väl ändå slå ett slag för utbildningen. Men sen blir det ju ett moment 22, så får du en bra utbildning, så söker du till polisen och så är allt annat som lockar utanför förmåner och lön. Ja. Mm. Sen andra sidan så får polismyndigheten inte vara löneledande, men då måste göra något för att behålla personalen. Ja.
Ja, det är en nöt att knäcka för polisledning och politiker kanske också, så att det börjar rulla. För jag menar, svensk polis, visst, man ska ju ta kritik, och ibland är ju kritik mot svensk polis befogad, och det ska ju givetvis. Men det som jag tycker att det aldrig nämns, att svensk polis står sig oerhört bra i jämförelse. Jag brukar alltid säga det när folk vill säga, vilket, du får byta en polis med vilket land du vill. Och då är det inga tydliga svar vilka de vill byta med riktigt. Vi står oss ju, nu säger jag vi då, men svenska polismyndigheten och svenska poliser är ju oerhört välutbildade.
Absolut, det tycker jag. Och det inser jag också, det för civila samhället. Det är ju välutbildade människor, och poliser, det är ju drivna människor. Och de har ju civila samhället fått upp ögonen för ju att en sån drivna människor har vi ju nytta i deras organisation, och då lockar de ju. Och då för att polismyndigheten ska behålla, då måste de ju kunna erbjuda motsvarande, för annars lämnar ju folk ju.
Ja. Men jag tänker, nu har ni ju, du berättade era termin 4 hade lämnat. Vad ger du för råd som erfaren konstapel till unga nybakade nu här? Vad ger du för råd när de ska ut liksom och jobba skarpt, så att säga, för första gången? Vad ger du för råd?
Två råd brukar jag väl ge egentligen. Det är att och de hänger väl ihop, kan man säga. Precis som vi pratade om innan, att de är nyfikna och hungriga, liksom, och sitter inte på händerna, utan vill ni något så måste ni ta er an det. Det kommer inte till er själva. Sen samtidigt så var ödmjuka, för att det finns människor i organisationen som har kunskap, och den ska man inte, så att säga, förkasta. Nej. Utan ta till och lära av andra som har varit längre i myndigheten också.
Oj, vad man har lärt sig av äldre kollegor, ibland till och med utan att man har förstått det, men det blir ju så omedvetet att man, det man ser är framgångsrikt polisiärt arbete, det försöker man ju kopiera då. Och ibland, ibland kanske inte heller medvetet. Ja. Men John, hur mycket polisfilmer och polisserier blir det för dig om kvällarna?
Det blir väl en, åtminstone, om inte varje kväll, så åtminstone ett antal kvällar i veckan så tittar jag med sambo tillsammans. Men då föredrar vi väl ändå mer kanske engelskt eller något sånt, så att säga. Så man är rätt så mättad på amerikanskt, så att säga. För att men visst, det händer ju absolut att det slinker in en film av dem emellanåt också, men jag föredrar ju engelska varianter.
Har du någonting som ni följer nu som du kan rekommendera?
Den vi ser på nu för tillfället, det är den Staircase ser vi på. Och den är rätt så spännande, som av då blivit anklagad för att han har mördat sin fru genom att skjuta ner honom för trappan och sånt där hemma och sånt. Och han blev dömd för det, och nu är det ju upp till en andra rund om han ska bli frikänd eller inte frikänd, så att säga.
Ah, okay.
Så den är rätt så trevlig, tycker jag.
Kan du lägga undan alla dina polisiära erfarenheter och liksom släppa axlarna och bara låta dig bli underhållen när du kollar på poliserier?
Nej, man tittar ju men ändå efter ett antal år i yrken så tittar man oftast med polisögon och blir förvånad hur de som gör filmerna har tolkat och gör vissa grejer, så att säga. Så visst, det kopplar väl på det polistänket, absolut.
Det är kanske omöjligt att släppa det. John, stort tack för att du har varit med i ett avsnitt av Snutsnack. Det uppskattas verkligen. Kul att höra. Vi ska prata vidare i ett Patreon-avsnitt, och där är jag lite nyfiken vad ditt andra minne, starka minne, är. Men tack så länge.
Ja, tack själv. Det var trevligt att vara med.
Stort tack för att du har lyssnat, Snutsnack, och det här avsnittet är slut för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka givetvis med en ny spännande gäst. Vi ses på sociala medier fram tills dess. Ta hand om dig. Hej då.